Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Herrens förbund med Abraham.
Ja, precis. Nu kommer vi till egentligen. Mm. Vi har redan haft ett. Mm. Och sen har vi ju sett Abraham. Det börjar med ett förbund. Och sen så jag tycker det är viktigt att, i den här delen att tänka på att han har inte Gud på sin axel som säger liksom hit och dit och gör så här. Mm. Till exempel i förra kapitlet när vi läste om hans gärningar på krigsfronten.
Ja.
Och hur han gör sig in i geopolitiken. Så har han ingen naturlig liksom vägledning eller vision. Utan han får förlita sig på sin egen list och förmåga. Så det är också liksom att Gud poppar in ibland och säger ja, keep up the good work, men han är inte liksom riktigt
det är inte någon sån här, vad heter den filmen nu då?
Alltid närvarande.
Ja, precis, eller någon sån här, som styr från en kockmössan.
Ja, just det, Ratatouille, ja.
Ja.
Men Gud är ingen råtta på Abrahams huvud.
Nej.
Om jag gillar den metaforen.
Lite rärt av mig.
Absolut, ja. Väldigt passande. Ja. Okej, okay, men det här är väldigt mystisk och lite sån här knepig text.
Mm.
Som kommer, man kan säga liksom mellan den yngre Abrahams tid och sen så blir liksom, sen kommer Abraham vända mer liksom inåt i familjen och det blir mer invecklingar liksom inrikes istället för utrikes.
Mm, precis.
Utåt.
Ja, det blir
inhemskt.
Väldigt mycket stoff här. Mycket stoff som vi får komma ihåg i senare kapitel också och jämföra.
Mm.
Väldigt spännande.
Absolut.
Kapitel 15, vers 1. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad.
Och där kan man ju undra, var Abraham rädd?
Ja, varför säger man så annars?
Ja.
Ja, och sköld är ju ett trevligt ord.
Ja, och det är någonting som liksom verkligen har tagits upp som när vi refererar till ett av de judiska namnen eller titlarna på Gud.
Mm.
Det är att kalla honom för Magin Abraham.
Mm, just det, Abrahams sköld.
Ja, ja. Precis. Davidstjärnan,
mm,
som är liksom kanske den mest kända judiska symbolen, är känd på hebreiska som Magin David. För det finns en myt om att David hade stjärnan på sin sköld och sina soldaters sköldar, vilket finns inga belägg för alls.
Mm.
Men där liksom verkligen sköld kommer in som en term från början är just här där det är Magen Abraham, Abrahams sköld.
Mm. Det är ju en krigisk ett krigiskt verktyg, men samtidigt så är det så här passivt.
Eller defensivt.
Hur? Ja, jag menar det. Ja, defensivt.
Mm.
Ja, du bara står och det är inte spetsigt och det är inte, du dödar inte, utan det bara ser till att skydda.
Mm, precis. Ja. Det är en intressant poäng där faktiskt. Att det är inte aggressivt, men det är...
Ja, det är inte, var inte rädd, Abraham, jag är ditt spjut.
Nej,
mm,
det kunde ju lika gärna varit. Ja. Eller ditt svärd.
Ja.
men det är inte poängen här.
Mm. Ja.
Mm.
Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Prick, prick, prick. Eller streck, streck, streck har vi här mitt i meningen.
Ja, det är konstigt vad de har gjort i översättningen.
Ja, det står i det avsnitt som inte kan översättas. Förekommer namnet på en man, Eliezer, som min tjänare och han i kommande verser kan syfta tillbaka på. I det avsnitt som inte kan översättas, som har översatts i din bok där, säger jag.
Ja, på den engelska sidan här med en judisk översättning. För du läser ju från Bibel 2000.
Yes.
Och jag läser från... Vi kan säga det igen, vi sa det i början av serien, men vi har inte sagt det konsekvent. Men det här är en översättning från JPS, Jewish Publication Society, i USA.
Mm.
Den judiska akademiker och rabbiner som har gett sina tankar kring det här med kommentarer som vi har läst flitigt ur. Mm. Men här så säger, här så står översättningen, om jag läser på engelska: "But Abraham said, 'O Lord God, what can you give me, seeing that I died childless?'" Än så länge stämmer med svenska.
Ja, ja. Men nu blir det tomt.
Och sen: "And the one in charge of my household is Dameshek Eliezer." Den som har hand om mitt hushåll är Dameshek Eliezer.
Är det Dameshek som inte går att översätta?
Dameshek har vi sett eller senare också. Dameshek är det hebreiska för Damaskus.
Ja, okej, så en någon som var därifrån.
Ja, vilket jag menar är en uråldrig stad. Att det fortfarande är huvudstaden i Syrien och så. Så han är liksom den här syriska mannen som heter Eliezer. Vi vet inte riktigt vem han är, han har inte förekommit. Men vi vet ju att han hade tidigare, förra avsnittet, så hade han 318 män som följde med honom.
Ja.
Så kanske var Eliezer hans liksom vapenbärare eller hans härförare, general i det här sammanhanget. Men han är i alla fall den som har hand om hans hushåll. Och han har ju ett växande hushåll, i alla fall inte med får och ägodelar. Och han säger: "Holech Arir", jag går liksom, Arir är fattig eller barnlös. Gå bort, kan man tänka sig. Holech, jag går barnlös. Oven Meshek Beiti, och den liksom sonen för mitt hus, han är Dameshek Eliezer. Så det här är någonting som också kommer refereras tillbaka i judisk tradition. Jag vet inte riktigt varför de har så svårt att översätta den där. För de kan ju liksom översätta och förklara, men de bara liksom väljer att nej, vi vet inte hur vi gör här. Mm. Okej.
Men här står det i vers 3, står det: "Och han sa, 'Du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig.'" Det var ju precis det du läste nu också.
Ja, för att trean är nästan en upprepning av samma. Och där kan man ju tänka sig, när det upprepas så tydligt, så kan det mycket väl vara två olika författare som kommer in där, som har liksom två olika texter som har vävt samman.
Ja.
Men just i trean så säger han igen: "För du har inte gett mig, 'You have granted me no offspring, my steward will be my heir.'" Där nämner han inte vem det är.
Nej, precis. Så den ena författaren säger att det är Eliezer, och den andra är inte så specifik.
Ja, om det skulle vara så att det är olika författare.
Ja, just det.
Mm. Ja. Så det kan vara så ibland. Så där så säger... Ja, men det är också intressant vad Abraham uttrycker där, va?
Mm.
Han säger: det här går ju inte bra. Jag är... Att han uttrycker tvivel.
Ja. Vad menar du, rikt belönad? Vad är det jag kan få? Frågar han.
Mm. För det har ju varit Guds löfte från början.
Ja.
När Abraham är 75 år gammal och Sara är Abraham och Sara är barnlösa. Hon är ofruktsam eller ofruktbar. Så säger Gud: "Du kommer bli far åt ett stort folk. Du kommer att jag sluter förbund med dig och dina efterkommande." Och Abraham säger: "Vadå efterkommande? Jag har ju följt dig här.
Mm.
Jag har hängt med och gjort som du bett mig. Jag ser inget resultat. Gud, vad är det du tänker här?"
Mm.
Så jag tycker det är också spännande att Abraham själv, den stora gudsmannen som är känd bland invånarna i landet, som liksom, där går han som har en speciell relation med den högste.
Ja,
just det.
Ja.
Så i den här privata stunden så säger han:
"Vad är det du menar?
Ja.
Ja. Hur ska jag hålla uppe det här skenet liksom?"
Mm.
"Men Herrens ord till honom löd: 'Det blir inte han som ärver dig, utan en av ditt eget blod.'
Mm.
Och Herren förde honom ut och sa: 'Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli.' Abraham trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig."
Ja.
Därför räknade Herren honom som rättfärdig.
Ja. I hebreiska liksom att vayach shveha, liksom att han tänkte på honom.
Ja.
Där shveha lo sedaka, att han liksom såg honom som rättfärdig och god.
Åh, man kan ju se detta som, nu hädar jag kanske, men liksom om man tänker så här, the mind of God ser Abraham som rättfärdig, då är det ju ett slags skapande. Det här är ju lite, då är ju Abraham också medskapare i sin egen historia. Mm. Så här, han säger, ja, jag tror på det du säger, och då ser Gud att han är en att han är värdig i sin roll.
Mm. Mm. Ja, Abraham klarar av.
Ja.
Det finns en, i den judiska traditionen så finns att man pratar om att Abraham gick igenom 10 prövningar i sitt liv. Och den sista av prövningarna, det var vers 22, eller kapitel 22 som vi kommer att komma till med bindandet av Isak. Men att det här skulle vara en av prövningarna.
Mm.
Just när han uttrycker tvivel, och sen så säger Gud, ja, Gud säger inte direkt, du kommer få en sån Isak på det här och det här datumet med Sara. Han säger väldigt lite specifikt.
Mm.
Han liksom bara...
Rätt krävande, den här guden.
Ja, precis. Ja. Så Abraham säger liksom, vem ska ärva? Så, någon av din egen kött och blod. Och titta upp i himlen. Så många kommer det vara från dig. Abraham bara, men hur var det du med arvingen? Hur var det? Vad händer? Så att han får inte riktigt det där som han eftersöker, men han säger, okej, jag har kommit så här långt på Guds ord, jag kan väl lika gärna fortsätta. Och Gud bara, han var rätt person att skapa det här förbundet med från början, men nu kommer jag till förbund här, va?
Ja. Herren sa till Abraham, jag är Herren som har fört dig från Ur i Kaldén för att ge dig detta land som egendom. Abraham sa, Herre min Gud, hur ska jag veta att det blir min egendom?
Mm. Så jag vill kommentera.
Det är lite trotsigt, tycker jag.
Ja, han vill liksom, det är lite som, jag tror det var Ronald Reagan som sa det i sin förhandlingar med Sovjet, att trust but verify.
Mm.
Man ska lita, men man ska också kolla om det är vänster. Men i det här tänker jag också att Gud, det här är väldigt typiska, det här är en typisk formulering från Guds sida. För han har flera gånger sagt, jag är den som har fört X ut ur X.
Mm.
Han kommer säga det också, det gäller israeliterna från Egypten.
Mm.
Jag har fört X ut ur X och jag har gett er liksom det här landet.
Mm.
Så här är det, han har fört Abraham ut ur Babylon, och det är också i judiska traditionen så pratar man om två exodus på något sätt.
Ja.
Att Gud befriade Abraham från avgudadyrkan, från okunskapen, från det primitiva i Babylon, och förde honom till en ny plats och gav honom landet, och detsamma gjorde Gud med Abrahams avkomma, det israelitiska folket, förde dem ut ur Egypten, ut ur det fysiska slaveriet. Så på något sätt så jämför man Abrahams psykiska eller psykologiska slaveri, att han var fast i ett system och ett tänk, fast han kanske inte hade kedjor runt händerna, och så jämför man det psykiska slaveriet med det fysiska.
Mm. Jag har precis hållit ett litet föredrag om en personlig utvecklingsteori av en som heter Dabrowski. Så det enda jag tänker på när du pratar nu...
Och inte
är
Stina, va?
Nej, inte Stina.
Jag tror, inte Kjell heller, utan...
Det kanske uttalas Kazimir.
Ja.
Jag är osäker. Det stavas ungefär så. Så man ska säga att,
ja. Mm.
Ja. Så det enda jag tänker på när du berättar detta, det är ju bara liksom... När jag är Abraham och min exodus och vilka... Vad jag, ja, väldigt...
Och vad är Dabrowskis?
Ja, det handlar om, jag vill sammanfatta mycket kort då, att den egna viljan till förändring, den viljan och strävan att bli den bästa versionen av sig själv, och ständigt en bättre version av sig själv, det är det som avgör hur långt du kan utvecklas som människa. Och Det är ju nästan så att vi får be om att få lite kriser. För det är det här att inte gå igenom några prövningar överhuvudtaget. Att aldrig göra detta, det är ju, det är bara status quo. Mm. Då händer ingenting. Då blir det ingen utveckling.
Mm. Mm. Mm.
Precis. Och de här kriserna är ju snarare, om man bara liksom accepterar utan att ifrågasätta, så är det ju inte heller något skav. Liksom.
Mm.
Så jag kan se, det är så uncanny. Det funkar så himla bra på de här berättelserna.
Mm. Verkligen. Ja, det är spännande där.
Mm.
Verkligen. Hur man ser den individen.
Ja, så många sätt. Man kan läsa det på så många sätt, tänker jag. Det är så roligt.
Absolut, ja. Visst.
Var var vi nu?
Sjuan, va?
Nej, det har vi läst den.
Ja, just
han,
det.
Han svarade, just det.
Hur,
hur ska jag veta att det blir min egendom? Han svarade, hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ungduva. Treåriga saker.
Ja, och här står det att vad det gäller treåriga djur, för att djuroffer var en väldigt viktig del av det här samhället på den tiden, så ansåg man att djur som var 3 år gamla, då var de fullvuxna och de var inte för gamla heller. Så det var liksom ett djur i deras bästa år.
Ja,
och det är tripp, trapp, trull, va?
Ja, verkligen. Har... större, mindre, ännu mindre och sen...
Så det är fem steg här i djuren.
Det finns en kommentar här också faktiskt. Bakgrunden är en gammal rit. Mm-hmm. Djur styckades i 2 delar som lades mitt emot varandra. Genom att gå mellan styckena ingick 2 parter ett förbund. Det förbund som ingås här innebär att herren åtar sig förpliktelser, löfter om landet. Och han ensam går igenom köttstyckena som en eld. I vers 17. Okej.
Okay. Mm.
Men det, då vet vi i alla fall varför man har hämtat många djur och delat dem i 2 delar.
Ja.
Nej, det har jag inte läst än. Abraham hämtade djuren, styckade dem i 2 delar och la delarna mitt emot varandra. Men fåglarna styckade han inte.
Hmm. Så de här 3 stora och sen, det var lite för litet och stycken turturduva och en ungduva kanske.
Ja, då kanske...
Eller vad han kanske har en på en sidan, en på andra.
Ja, precis. Varför är de olika då? Då blir det ju inte så symmetriskt.
Varför har de ingen foto med här på hur det gick till?
Precis. Ja. Här missar vi någonting igen. Det är ju, om man bara kunde gå tillbaka till de huvudena som skrev detta, så skulle vi ju fatta precis vad de menar.
Ja.
Men, ja. Rovfåglar dök ner mot kropparna, men Abraham jagade bort dem. Okay.
Och det är också sådär lite märkligt, för om Abraham håller på med en rit och en så att säga, han håller på med kommunikation med Gud, så måste det betyda någonting att liksom, det kommer något hotfullt utifrån som försöker störa det här, och Abraham måste, här är det nästan som att, jag menar, Gud var Abrahams sköld. Men här är det att Abraham måste skydda fåglarna.
Ja, han måste skydda förbundet mot rovfåglar. Åh, just det. Jag ser framför mig hur man försöker städa ett altare eller en väldigt viktig plats i sitt hem eller någonting sånt där. Mm. Så dyker det upp liksom ett gäng med spindlar och grejer. Det är klart att det tappar ju helheten. Man måste ju liksom börja rensa. Ja.
Ja.
Mm.
Och kanske är det här liksom att Abraham måste, hela tiden så ser man det här, att Gud kräver att personerna i Bibeln ska själv handla.
Mm.
De måste vara aktiva deltagare i relationen.
Mm.
Så det är Abraham som får stycka, och det är Abraham som får försvara djuren ifrån att bli uppätna.
Active conscience heter ju då den här processen mot mer högre personlig utvecklingssteg, Dabrowskis teori.
Okej, okay. Passar som hand i handska. Ja.
Vid solnedgången föll Abraham i dvala och skräck överväldigade honom. Ett stort mörker. Okej.
Okay. Och där
kan vi igenom då? Har han gått mellan?
Det verkar inte liksom, han har fullt upp med att förstycka djuren, och sen så håller han på att jaga bort dem, och sen så helt plötsligt så drabbas han av narkolepsi, verkar det som. Liksom.
Ja,
han bara liksom,
skräck-narkolepsi.
Ja.
Dark night of the soul.
Ja,
ett stort mörker.
Det är väldigt mystiskt det som händer här. Ja. Och det är svårt att veta exakt vad det är som sker. Men på något sätt så här så menar de att med den här sömnen så är det liksom en abnormal stupor, liksom, att han avsvimmar, is associated with the dread aroused by the awareness of the presence of God.
Ja, precis. Det här, så kan det ju faktiskt bli när någonting är riktigt allvarligt. Så man bara, hjärnan klarar inte av det. Det går inte, jag måste vila.
Det blir som en dator som har för mycket att hantera och så bara fryser den och måste man starta upp den igen på något sätt. Ja. Att den bara liksom... Ja. Ser jag i alla fall.
Ja. Och samtidigt skräck.
Ja, precis. Mm. Och skräcken av... Men att skräcken kanske är det som överladdar Abrahams system.
Mm.
Om man vill se det så.
Ja, precis.
Men vad säger...
Men undrar om det var så, liksom, var det meningen? Är detta... Skulle det vara så här? Det känns ju som en sån här... Gick det som det skulle, det här förbundsmakandet?
Ja, ett sätt att se på det är att Gud vet allt som ska hända. Alltså det är meningen.
Mm.
Och det kommer vi ju se. Vi kommer se en väldigt bra liksom, överens profetia som så småningom blir besannad snart. Mm. Alldeles strax. Men jag tycker också om att se på Gud... Vi har ju pratat om det tidigare, att Gud har förväntningar på människor men kanske överskattar de här hårlösa apornas förmåga ibland. Att nå upp till den andlighet och den dimension där Gud jobbar på.
Mm.
Så här är Abraham en väldigt andligt utvecklad man som har följt i Guds fotspår och gjort som Gud har velat och refereras av folket runt omkring honom som en gudsman och har den här dialogen med Gud, men han klarar kanske inte av, precis som när vi kommer se långt senare i andra Moseboken när Moses står uppe på Sinaiberg efter gyllene kalven, incidenten och allting, och så säger han, Gud säger liksom, wow, du har verkligen gjort allt vad jag har bett dig om. Och liksom nästan make a wish, vad kan jag ge dig? Och Abraham säger, jag vill bara se dig. Jag vill se Moses säger, jag vill bara se din härlighet. Jag vill bara uppleva dig. Vilket är liksom, wow, har du inte gjort det än? Har du inte liksom sett tillräckligt? Men han har på något sätt inte sett Guds essens och önskar det. Och Gud säger bara, nej, du kan inte se, ingen människa kan se mig och leva. Jag är bara för mycket att hantera. Det liksom, så Gud har hela tiden den här viljan att nå människan, att ha en relation med människan, samtidigt som Gud måste hålla tillbaka av allt vad Gud är för att inte vi ska tuppa av.
Ja, precis.
Eller förgöras i det här. Så det är en väldigt här heligt, väldigt stark rit som Abraham håller på med.
Mm.
Mycket, om vi tänker oss den här tiden, liksom mycket magi, mycket energi som sker här och han bara bonk. Men han går ju, som precis som du säger, han går inte igenom bitarna.
Däremot, det står inte det i alla fall.
Nej, det står inte det. Men vad säger Abraham, eller vad säger Gud till Abraham?
Herren sa till Abraham, du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar de blir ska jag döma. Och därefter ska de dra ut med stora rikedomar. Du själv ska leva länge innan du går till dina fäder i frid och blir begravd.
Mm. Så det är väl... Oh, just det, så jag fortsätter vers 16. Ja.
Efter 3 generationer ska dina ättlingar återvända hit. Först då har amoréerna fyllt sina synders mått.
Mm. Och amoréerna... Kommer liksom de in?
Ja, hur kommer de in där?
Och här kommer en kommentar då att amoréerna, som inte har nämnts tidigare riktigt och sådär, men att the local peoples here called Amorites, eller kanske liksom menar han kananiterna allihopa, have violated the universal moral law.
Oj! Liksom
överskridit den universella moraliska lagen. Thereby dooming themselves by their own corruption. Okay. Så de har förstört för sig själva genom sin omoral. But the limit of God's tolerance of evil for generations has not yet been reached. Och det här är också kommer tillbaka senare när Gud säger att jag är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas synder på barnen i andra och tredje generationen, står det.
Mm.
Det vill säga inte fjärde generationen. Så är man barnbarns barn.
Ja, då är man okej igen.
Ja, till syndiga människor. Så
ja. Men, interesting.
Ja, alltså, det finns en hel del inbakat i en hel del senare teologi, eller i alla fall det som kommer att komma senare som refereras till väldigt mystiskt. Vad jag också tänker här är att här har vi ju, vilket land är det som Abrahams arvingar kommer att fastna i, hans efterkommande, och var i 400 år?
I Egypten.
Egypten. Men det visar sig också att det också lite konstigt där, för det är inte egentligen 400 år, det är ungefär 200 år som de är i Egypten, om man räknar från Josef till Moses, generationsmässigt. Men om man räknar tillbaka, det var något föredrag jag var på, det var otroligt invecklade matematiska räkningar, och om man delar upp den här texten när Abraham i kapitel 12 först kommer till landet och sen så tar han sig till Egypten och sen så tar han sig tillbaka, och man räknar det på ett visst sätt och man läser det på ett visst sätt, så får man det till 400 år.
Ja.
Så
om man vill så går det.
Ja. Och det där kan man ju se liksom att antingen så säger man det här är olika traditioner, olika författare och som har vävt samman, och ibland så skaver det i kanterna.
Mm.
Det är inte riktigt överensstämmer hela tiden. Eller så jobbar man riktigt hårt för att få ihop.
Allt är sant liksom.
Konsekvent, precis.
Ja. Ja, visst.
Så. Mm. Men här så ger han ändå han kan, jag tycker det är intressant, han kan säga till Abraham, du, dina efterkommande kommer att fastna i ett land och så kommer jag ta ut dem därifrån, det är min plan, det är liksom meningen, allt det här lidandet, det är en del av en större bild. Men han kan inte säga till Abraham, och så kommer du få en son om så många år och hans kommer att bli så här liksom. Utan den biten, den som han verkligen har ångest för just då, den får han väl klara sig själv på. Så han får en glimt långt in i framtiden, men hur han kan sig dit, det får han själv manövrera. Och där ser man också kanske att Gud lämnar den fria viljan, lämnar spelrum i handlingen för människans fria vilja.
Den är precis vår viktigaste kvalitet, eller man ska säga. Ja.
Och det är meningen där att man ska handla, att man ska själv ta initiativ.
Men hör här nu då. Solen gick ner och det blev mörkt. Var det inte redan det? Vid solnedgången föll Abraham i dvala.
Men så det här är löftet som ges precis i övergången i The Twilight Zone.
Ah, ja, då är jag med. Ah, ja, visst. Ah, ah. Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena.
Och en kommentar här säger då under titeln Completing the Covenant. God, the principal party to the covenant, är han som initierar, passes between the pieces. Så Gud liksom för sin gudomliga eld på något sätt, det här fyrfatet, igenom. Men det är inte Abraham som gör det, utan den går igenom bitarna, menar de, och sluter det här förbundet.
Precis, det är den flammande facklan och rykande fyrfat.
Men jag måste bara inflika en... Jag hade en kurs om toratolkning en gång. Och en av mina elever då, som jag inte har frågat om jag får citera honom, men jag var djupt imponerad av hans tolkning just på den här biten som jag aldrig riktigt hade tänkt närmare på. Då menar han att om Abraham inte går igenom bitarna, inte skriver på förbundet som han ska göra där, och sen så och faller i sömn och punkt, 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 inget, liksom, ja, inget mer händer, så menade han att förbundet från Abraham och hans efterkommande sida slöts först när hans efterkommande gick igenom någonting som hade delats upp i två delar på var deras sida. Mm. Och kan du gissa vad jag tänker på då?
Inte några andra djur.
Nej.
Nej.
Fast det kanske var lite fiskar på olika
sätt. Delats i två. Precis.
Ja.
Havet.
Havet.
Ja.
Vilket jag tyckte var så briljant, för att efter det som Gud beskriver.
Och då kunde ju alla gå igenom. Alla sluter förbundet.
Ja.
Vad fint.
För det fanns bara ett sätt att gå och det var igenom.
Ja.
Havet som hade delat sig på två delar.
Ja.
Så på något sätt så får i hans tolkning, som jag inte har hört någon annanstans, men jag tycker den var otroligt tankeväckande och spännande. Just att han pratar ju om vad som kommer hända med folket i ett främmande land och hur de ska komma ut därifrån och allting.
Mm.
Och då binder han ihop liksom alla lösa trådarna. Gud då får ihop alla lösa trådar genom att Abrahams efterkommande skriver under på förbundet genom att gå genom havet. Mm. Och var är de på väg när de kommer genom havet?
Hem.
Ja, de är på väg hem till det landet som Gud har lovat dem.
Mm.
Men jag tänker på vägen så kommer de till Sinai. Och där sluts det stora förbundet. Det är verkligen liksom den judiska tankevärlden så är ju Sinai-berget och uppenbarelsen vid Sinai, det är förbundet som sluts med hela folket, där folket säger ja, vi tar emot dina bud och vi ska vara ditt folk och det. Så att jag tyckte det var jättespännande att, nej, förbundet sluts inte här, men det sluts på ett kosmiskt plan långt, långt senare.
Mm. För att vi ville se till att alla skulle vara med.
Ja, precis. Ja, jag tyckte det var verkligen spännande. Mm.
Herren slöt då detta förbund med Abraham. Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden Eufrat. Keniternas, Keniseernas, Kadmoneernas, Hetiternas, Perisenas, Refaernas, Amoreernas, Kananeernas, Girgashenas och Jevusenas land.
Ja.
Mm. Alla de här som vi inte kan ha någon inre bild av just nu.
Precis.
Mm.
Och här så när det står Eufrat så pratar vi om Babylon. Va?
Mm.
Och ditt folk kommer att ha hela det här landet från Nilen till Eufrat. Mm. Liksom från Egypten till Babylon. Det är ju stort sett hela Mellanöstern.
Ja.
Och det har aldrig varit egentligen fallet eller tanken. Jag menar, även Salomons rike, kung Salomon, som regerade flera tusen år eller tusen år senare, hans rike var aldrig så enorm att den sträckte sig från. Så det är lite svårt att veta exakt om det verkligen är Eufrat. Kanske är det Jordanfloden som är ett annat namn, men det är lite konstigt om det skulle vara så. Kanske är det liksom ett löfte att man kan också se det som att det är i den här trakterna mellan liksom tvåflodslandet och Nilen som vi har. Om man vill vara lite mer ekumenisk så har vi ju inte bara förbundet med israeliterna, utan också där kommer kristendomen att få fotfäste och sprida sig, och där kommer också islam.
Mm.
Och alla ser ju sig själva som Abrahams barn.
Ja, det är en intensiv plats.
Så på det sättet så skulle det stämma att hela det här området blir födelseplatsen för världens stora monoteistiska religioner.
Ja.
Kanske ser det så. Och där tar det slut.
Ja, där tar det slut.
Ja, Abraham ligger där avtöcknad och får krabbla sig upp på morgonen och
hantera
sin andliga upplevelse bäst han kan.
Mm. Själv.
Ja. Här bara liksom en ja, det, vad vi kommer komma till sen nu, det, som jag sa, det här är en övergångsstycke för att nästa bit som vi kommer att prata om i nästa avsnitt, där är det fokus på Abrahams familj.
Ja, här, det är ju ett väldigt spännande kapitel.
Ja. Personliga relationer och ja, familjedraman.
Och hur man hanterar en slags profetia. Eller om man, man tänker sig att Abraham har gått hem och pratat med Sarai om vad som har hänt.
Och hur hon reagerar i så fall på den här utvecklingen. Ja, det finns mycket att jobba med här.
Verkligen.
Så, på återseende.
På återseende.
Det där var avsnitt 15 av Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Alla avsnitt finns på filosofensbibel.se. På filoprax.se kan du läsa om kommande interaktiva föreläsningar och sokratiska panelsamtal bland annat. Följ Filoprax på Facebook så får du reda på allt precis när det händer. Vi hörs och ses!